Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Lättare coronarestriktioner i Kina. Vi ser fortsatt lättnare på Hongkongbörsen, även de övriga börser i Asien är mindre imponerade. Och samtidigt så såg vi Wall Street backa för femte dagen i rad. Det är inget tomterally på gång där borta. God morgon, här är Börsmorgon. Det är torsdag och en fullmatad sändning. Och vi har, som ni såg, finbesök i studion. Vi ska bland annat prata om Systemairs rapport som kom precis. Dessutom läkemedelsbolaget Oncopeptide som rasade igår, hör vd Jakob Lindberg om en stund. Tankar om att Pepaxto, som preparatet heter, blivit av med sitt marknadsföringstillstånd i USA. Dessutom utlovas det krisande butiker, flygbolag och så självklart en julkula. Det är ändå december. Välkomna hit säger jag till Gustaf von Sivers, förvaltare på Kalgus Fonder, och så Gerald Engström, en man med många epitet, men styrelseordförande i Systemair, investerare och också grundare av Systemair förresten. Ja. Kul att ha dig här. Alldeles strax ska vi ta tag i den där rapporten som kom till oss för en liten stund sedan, men först bara, har ni kommit in i julstämningen än? Snart halvvägs till jul.
Ja, jag var ute och högg julgrana med barnbarnen för en vecka sedan och det var jättetrevligt.
Ja, jag har även jag införskaffat en julgran för en liten stund sedan. Gustav, inget tomterallien på börsen riktigt, men några tankar om det kan komma, brukar ju dra igång kort innan jul.
Ja, jag är inte mycket beliv i den där typen av tankar. Vi har ju haft en stark börs i 2 månader, så att jag passar på det. Men i alla fall scouternas julkalender som är mycket fin. Så lite julstämning har jag, och 2 adventsljus är ju tända, så att ja, det är vi. Och mina barn är inte hemma längre, så att det är lite ökande när man sitter hemma med frugan och tittar innan de kommer hem.
Vi fortsätter till Systemairs rapport då, som har ett brutet räkenskapsår, så det var väl andra kvartalet, såg något bättre ut än väntat. Gerald, både omsättning på 3 miljarder och organiska tillväxten på nästan 15%. Vad säger du om kvartalet?
Vi är nöjda med kvartalet. Vi hade en riktigt bra topline tillväxt på 26%. Organiskt var det knappt 15. Resultatet hoppas man alltid att det ska vara lite bättre, men det är på väg åt rätt håll, går uppåt.
Vad får ni för känsla från marknaden? Alltså, vi i media rapporterar ju om dystrare tider, en bister vinter väntar på sen någon form av lågkonjunktur. Frågan är hur kraftig den ska bli. Vad märker ni i marknaden just nu?
Vi märker inte av nästan någonting ännu. Vi vet ju om att byggandet kommer att gå ner, men ventilationsbranschen i sig själv är sencyklisk. Och sen så finns det också en stor del i renoveringsprojekt i våra marknader. Så att vi ser faktiskt fortsatt god utveckling framför oss. Branschen kommer att fortsätta att växa.
Så det finns en möjlighet att renoveringsbehovet kanske då väger upp en del av
ja,
ändå vet kommer bli ett svagare byggande framöver?
Till exempel i Tyskland så har man bestämt att alla skolor ska ha bra ventilation. Och i Sverige är det ju självklart. Men där är det ganska nytt. Så bara den marknaden gör att branschen kommer att ha ett antal bra år framför sig.
Vilka är era största marknader?
Ja, Tyskland är det allra största. Sen är Norge stort för oss. Vi är marknadsledare i Norge. Men även Storbritannien är ganska stort och Sverige ligger på fjärde plats.
Den här ökade försäljningen då, i volym eller i pris, eller hur mycket av liksom inflation bakom det vi ser?
Om vi utgår från 15% organiskt så tror jag väl att 8-10 är då inflation, alltså prishöjningar under den här perioden.
Det är något som inte var inkluderat i det här kvartalet, men som hände här på bara några veckor sedan. Stor affär. Ni gjorde en försäljning, sålde luftkonditioneringsverksamheten till Panasonic. Ja. Drygt 1 miljard. Varför då? Vad ser du på den där affären?
Vi är väldigt nöjda med den affären. Och vi hade ju köpt två bolag inom airconditioningbranschen, ett i Italien och ett i Frankrike, som vi faktiskt slet en hel del med att få upp lönsamheten på. Och det fick vi ju till slut också. Sen hade vi ett samarbete med Panasonic. Och då hörde de av sig tidigt i år och var intresserade av att köpa verksamheten. Och för oss då, på airconditioning finns det stora företag både i Asien och USA. Och vi var egentligen lite för små. Så att vi valde att sälja den och fokusera på ventilation.
Förstår du? Gustav, hoppa in.
Gerard, när ni gjorde de där köpen, var det tanke då att bli stora inom aircondition, men det blev för stökigt, eller hur?
Nej, tanken var nog att det var ett bra komplement till våra ventilationsaggregat, att kunna leverera mer kylmaskiner och så.
Okay.
Men det var inte fullt så enkelt som vi trodde, och det tog längre tid att få ordning på det där.
Hur när ni säljer, hur går försäljningen till? Säljer ni via arkitekter som ritar? Jag menar, det är både nybygge och renovering, men hur ser ni när ni kommer ut till kunderna? Hur ser den resan ut, så att säga?
Ja, först har vi ju väldigt mycket produktvalsprogram idag som finns tillgängliga på nätet. Och vi har väl, kan man säga, två typer av kunder. En kund som föreskriver våra produkter, konsulten. Och sen har vi installatören som då köper produkterna.
Mm. Du, när vi pratade med Roland Kasper, bolagets vd, i samband med försäljningen, så pratade han redan då om liksom förvärv nästan i samma andetag. Nu har ni fyllt på kassan. Vad specifikt hoppas du att han förvärvar in?
Jag är med och tittar på alla förvärv, men något förvärv blir det säkert. Men vi tror också rätt mycket på att fortsätta med att växa organiskt, bygga ut eller bygga nya produktionsanläggningar. Under covid-perioden så byggde vi egentligen tre nya anläggningar. Det är det som bidrar till vår fina tillväxt.
Hur många anläggningar har ni idag?
Vi har 29 produktionsanläggningar fördelade på 20 länder.
Det är imponerande.
Sannoliken. Jag är ledsen att avbryta er. Håll era tankar. Vi ska strax återvända till systemet, tänkte jag. Jag vill bara gå emellan med en helt annan nyhet som vi fick igår egentligen. Det handlar om läkemedelsbolaget Oncopeptides besked om att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA begärt att marknadsföringstillståndet för bolagets produkt Pepaxto ska dras tillbaka. Aktien rasade en bit över 30% på beskedet. Och nu har vi med oss bolagets vd Jakob Lindberg. Jakob, tack för att du är med oss. Ni har ju redan själva stoppat marknadsföringen på den amerikanska marknaden. Men betyder gårdagens besked här spiken i kistan för Pepaxtos möjligheter i USA, eller hur ska man se på beskedet?
Det enkla svaret är nej, men naturligtvis så har ju sannolikheten gått ner igår att vi blir framgångsrika i att behålla produkten på USA-marknaden. Men vi måste titta på det här. Det är ju alltså en rekommendation de har skickat till oss. Och då har vi egentligen ett vägval, antingen att säga okej, vi accepterar den rekommendationen, vi gör det här, vi drar tillbaka produkten, och då är det naturligtvis över USA. Eller så säger vi nej, vi tycker att vi har så pass rätt så att då går det här så att säga upp ett steg i FDA:s hierarki. Och så blir det en process som bara några månader där divisionen egentligen skickar in massa dokument till en ny enhet på FDA. Och vi skickar in dokument, och sen så är det nästan som en typ av arbitration liknande process som då kallas för Notice of Official Hearing rent tekniskt. Och den fråga vi står inför då är, ska vi göra det eller inte? Och det har jag inget svar på idag.
För ni för ju samtal med FDA, vi har pratat med det flera gånger under året. Senast var det om den här expertpanelens utlåtande. Men finns det ett signalvärde i FDAs uppmaning, eller är det bara rent regulatoriskt?
Ja, men det är rent regulatoriskt, och sen kan man säga att det är väl en naturlig följd av den position de tog egentligen på ODAC, det så kallade ODAC-mötet, det här offentliga mötet då för några månader sedan. Det som är svårt för oss som bolag, det är ju att vi befinner oss i en väldigt konstig situation. Den här situationen har ju nästan inte uppstått i andra bolag, det vill säga att Vi genererar en stor mängd klinisk data i vår fas 3-studie. Den datan resulterar i ett helt nytt rent godkännande i Europa. Och samma data resulterar i ett krav på tillbakadragande i USA. Vi har inte hittat så att säga ett prejudikat för det här fallet överhuvudtaget, vilket gör att det är lite svårnavigerat att förstå vad är det vi ska förhålla oss till. Vi anser naturligtvis, och jag tror att de flesta forskare som verkligen tittar på data, de håller ju med om att Europeiska läkemedelsverket, brittiska läkemedelsverket har fattat det vetenskapligt korrekta beslutet. Så att vi har ju så att säga tekniskt rätt, men det betyder inte att man får rätt i USA då. Och så är det en fråga om både vad som är rätt för oss som bolag och att stå upp för patienter i relation till FDA. Och det är väl där jag då inte har svar idag egentligen. Ska vi försöka gå till en sån här NOH-process och skicka in massa dokumentation, vilket naturligtvis är associerat förvisso inte med jättestora kostnader, men ändå lite kostnader och tidsutdräkt och bristande fokus och så. Vi lanserar ju Europa för full fart och allting går ganska bra på marken, så att frågan är ju hur mycket tid och ork vi ska lägga på det här. Vad är rätt för bolaget och patienten naturligtvis.
Precis, så alternativet är att fullt ut fokusera på den europeiska marknaden där ni har ett godkännande. Men då att ge upp den amerikanska marknaden, det är ändå en ganska så stor smäll.
Ja, absolut, nu kan man ju säga att som bolag, den smällen har vi redan tagit. Men det finns ju naturligtvis en... Det är en stor marknad, och givet att vi anser att vår data är rätt, så är det ju så att det finns massa patienter som skulle må väldigt mycket bättre av att kunna få tillgång till vårt läkemedel Melflufen. Speciellt äldre patienter. Och där ju vår data jämfört med den standardbehandling de får idag, vilket är då neurosedynderivatet pomalidomid, är vi i princip nästan dubbelt så bra vad gäller till exempel överlevnad. De lever dubbelt så länge. Och det här är ju mer än hälften av patienterna. Så att det känns lite konstigt att ha hamnat i den här situationen, måste jag säga.
Kort på slutet bara, Jakob. När ungefär kan vi hoppas på ett besked från er sida?
Jag skulle bli förvånad om vi inte ger ett besked i om vi tar den här fighten eller inte innan Q1:s utgång.
Tack så mycket, Jakob Lindberg, för att du var med här och pratade om Oncopeptides fortsatta utmaningar. Jag ska inte prata mer båda om Oncopeptides, men han nämnde liksom effektiviseringar här. Ska man foka på Europa eller ska man fortsätta ta den här fighten? På tal om effektiviseringar, jag noterade på den debatten så skrev både ABB och Alfa Laval om att industrin måste ta ett större ansvar nu när vi pratar om en bister vinter och behov av energieffektiviseringar. Så har vi då tur nog Gerald i studion. System är ett bolag som sysslar just med detta åt sina kunder. Vad blir ditt råd till industrin? Eller kanske vad är det första ni gör när ni själva, som du pratar om, ni har många förvärv, går in i ett nytt bolag?
Ja, det första vi gör är att titta på taket. Och normalt lägger vi på 10 cm mineralull och nytt takmaterial. Det är den enklaste första energisparåtgärden. Sen så självklart så sätter man in modern ventilationsanläggning med energiåtervinning. Det spar mycket energi. Och där finns väldigt mycket ogjort fortfarande i Europa. I Norden har vi kommit relativt långt på området, men söder om Danmark så finns det inte alls samma användning av bra ventilation. Och det är nyttigt både för energibesparing och för hälsa. Man minskar smittspridning betydligt med bra ventilation.
Tolkar det som att den här då energikrisen som hela kontinenten står inför egentligen är en ganska gynnsam scenario för ett bolag som sysslar med energieffektivisering?
Ja, det är det. Det kommer att ge oss och branschen ett antal bra år framåt.
Mm. Några avslutande tankar, Gustav, innan klockan slår 9?
Jag tror även Munters gör det, att de återvinner värmen till exempel i stora kycklingfarmer och grisfarmer och sådär. Så återvinner man energin då för att dra ner totalkostnaden och håller miljön fin då.
Mm. Och Munters som har kapta idag har också kommit med en nyhet på morgonen här, att man höjer sitt tillväxtmål från 5% till 10% årlig organisk tillväxt. Mer om det hör ni nu när det är dags för börsöppning och Anna Stjernqvist.
Ja, men det blir en ganska så försiktig öppning här på Stockholmsbörsen, svagt uppåt denna torsdag. Ändå bättre än väntat. I toppen hittar vi SBB som lyfter 1%, återhämtar sig lite från igår. Även Ericsson och Sandvik stiger runt omkring 0,5% vardera. Och i botten hittar vi små rörelser för Autoliv, ABB och Investor. System Air har ju kommit med rapport här under morgonen och de handlas ner ungefär 0,5% på den, inte jättestor rörelse. Det justerade rörelseresultatet var ju i princip i linje med förväntningarna och omsättningen ökade 20%, vilket var 7% över estimaten enligt Infront, och det till en ny rekordnivå. Den organiska tillväxten landade på runt 15%. Castellum handlas i sidled. Där så har ju Castellums Rutger Arnhold fortsatt sälja i Castellum. Och det förra veckan då aktier såldes för 300 miljoner kronor. Det är inte Akelius som har köpt, det bekräftade storägaren till DI i morse. SBB som sagt handlas upp ungefär 2%, har ju handlats volatilt i veckan får man säga. Men de har också lämnat ytterligare detaljer kring sin eventuella avknoppning av masten. Och det handlar bland annat om finansiella mål och utdelningspolicy. Utöver det så har SKF, Munters och Inwido kapitalmarknadsdagar idag. Munters har ju skruvat upp tillväxtmålet och det fördubblas till 10%. Och de handlas upp 2% idag. Medans fönstertillverkaren Inwido handlas försiktigt. De har ju menat att de ska fokusera på förvärv då framöver och räkna med att förvärva bolag som bidrar med att öka omsättningen 5-10% per år. Lumen Radio börjar handlas på First North idag. Där så landar ju teckningskursen på 48 kronor per aktie och de stiger ganska så rejält från teckningskursen till 59 kronor per aktie ungefär. CDON handlas ner däremot, och där så har vi fått reda på att vdn nu lämnar bolaget efter ett år på posten. De har också meddelat om ett sparprogram här under morgonen. De ska spara 60-65 miljoner kronor per år och det med anledning av det ansträngda makroekonomiska läget. Alfa Laval har fått en rekommendation behåll av Deutsche Bank som inleder bevakning av bolaget. Atlas Copco och Assa Abloy har fått höjda riktkurser av JP Morgan, medan SCD har fått ett köpråd av HSBC, och Oncopeptides rekylerar upp något idag efter raset på över 30% efter ett negativt FDA-besked igår alltså. Men en liten uppstuds här på Stockholmsbörsen, ungefär 0,5% nu.
Tack så mycket för det, Anna. En liten uppstuds för Stockholmsbörsen och en liten uppstuds noterar jag, Gerald, för System Air. Har väl gått så där i år, men du nämnde det här under pausen. Har ju varit, kom ju in i 2022 på en väldigt hög nivå kanske.
Ja, vi gjorde det. Så att det har varit lite svårt att få värdetillväxt på aktien under året av den anledningen.
Men det har drabbat många i år, Gustav.
Ja, jag tycker också man kan säga ändå att det långsiktiga perspektivet är en fantastisk framgångssaga det Gerald åstadkommer. 10% om året de sista 10 åren i tillväxt. Va? Det är sånt som bygger kakan som man alla vill ha någonting av. Va? Det ska man vara tacksam för, tycker jag. Och det är ett kvartal är ett kvartal, men den långsiktiga trenden är det som bygger välståndet. Då.
Nej, men vi växer och vi investerar också för att växa. Vi bygger nya produktionsanläggningar, vi investerar i bra modern produktionsutrustning hela tiden. Oavsett konjunktur gör vi det.
Och på tal om bra prestation, och kort bra prestation, men Lumen Radio som Anna nämnde, en ny notering som inte är så vanligt i år, men jag bara noterar att det var ju en fin start för Lumen Radio. Är det något som du kollat på, Gustav?
Jag tittade på dem lite snabbt och det är en extremt liten emission. Bolaget tror jag omsätter ungefär 200 miljoner kronor, så det är väldigt lite, men det är trådlös kommunikation. Det närmaste jag kan komma på det är HMS som har funnits på börsen länge. HMS är ju hyggligt högt värderat, P/E 30. De här sattes som jag fattar runt P/E 20. Jag hade väntat mig någonstans mellan 57 och 60 kronor på introduktionskursen. Så att, det kommer från Chalmers som jag förstår det rätt. Så jag tycker kanske från Calgus fonds sida är det en aktie som är lite för liten för oss att handla i. Den är för illikvid och lägga tid på den. Men det är alltid roligt när det går bra i och för sig. Och fin forskning bakom säkert.
Ja, och kul när det kommer ändå bolag till börsen. Vi hade ju några år här med ett överflöd av bolag kanske. Men i år har vi ju inte varit bortskämda med bolag som vill komma till marknaden i det här klimatet. Några tankar om hur snabbt det har skiftat? Vi lämnar det där. Men vi hänger på konjunkturen, för jag tänkte på att vi pratade om det innan, om systemet, att det är liksom fortsatt bra drag. Fast det är oro där ute om att det ska bli sämre. En positiv nyhet här på morgonen under veckan som vi sett i asiatiska börsen inte minst reagera på. Kina verkar öppna upp igen, lämna sin strängaste hållning till covid. Lite mindre tester bland annat. Samtidigt har vi ju sett, vi ser oljepriset komma ner, vi ser många sådana signaler om att oro för konjunkturen. Och mycket har kommit ner. Och Gustav, vi brukar prata om fraktkostnader när du är här. Du är ju också en inköpare av produkter där bortifrån. Har det kommit ner?
Ja, verkligen. Det var ju som värst här för något år sedan på 8000 dollar för en container, alltså den här vanlig fyrkantig eller rektangulär 20-fots container som jag köper regelbundet med varor där, plastdunkar bland annat och hällpipar och grejer. Alltså 8000 dollar var ju ganska tråkigt när man liksom billigast kunde få den för 600 dollar och kanske 1200 dollar. Nu för en månad sedan var den nere på 2500, nu var det ringde jag igår och frågade och i priserna 1400 dollar. Och det finns gott om plats på båtarna. Det var ju också så att man fick ju vänta. Även om man betalade 8000 fick man vänta på transport. Vi fick flyga en grej, så det är en jätteskillnad. Så det hela den här transportgrejen, vi kommer ihåg fartyget som låg på tvären där i Suezkanalen. Hela det här verkar ha, det är över och det är färdigt. Och det rullar på väldigt bra på fraktsidan. Så de priserna kommer ner kraftigt. Och oljan har kommit ner också kraftigt. Så det är ju positivt och det borde i alla fall få ner inflationen. Och sen så har ju då en annan sak som var problem var ju att till exempel de fabriker där vi producerar saker, de var ju stängda då för att folk kom inte till arbetet eller man kunde inte få varorna utkörda från lagret därför det fanns inga chaufförer för det var nedstängt till covid. Så att det här var jätteproblematiskt, men nu öppnar Kina upp här om jag förstår det rätt. Och jag tror man ska ha det i bakhuvudet att det kinesiska kommunistpartiet, de har makten, de vill ha makten, det är deras prioritering. Prioritering två är att se till att det kinesiska folket får det bättre, BNP per capita ökar hela tiden. Va? De är inte intresserade av liksom, krig, bekymmer, problem, för att det viktigaste efter att ha makten är att folket får det bättre. Och det kan man läsa om i en väldigt bra bok som heter I revolutionens Peking av en kille som heter Örjan Berner, ambassadör Örjan Berner som har skrivit den här boken där han. Man ser lite bakgrunden och hur de tänker och vad är liksom policyn eller där.
Spännande med boktips. Vi ska fortsätta med Kina alldeles strax. Men bara kort gå emellan med en nyhet som kom precis till oss. Att, det gäller probiotikabolaget Probi. Där har Anita Johansson utsätts till interim vd efter att Tom Rönnlund lämnat som vd med omedelbar verkan. Och att man direkt satt igång ett arbete att söka en ny vd. Vi ska titta till Probi om en liten stund när vi återvänder ut till börsskärmen. Och Anna, nu tillbaks till Kina. För på tal om Kina, något som vi pratade mycket om under pandemin, under nedstängningarna, var ju att svenska verkstadsbolag fick sin produktion inlåst, hade svårt att få grejerna distribuerade över världen. Gerald, du investerade i kontraktstillverkaren Hansa, en av de här bolagen man talat om som har gynnats redan kanske men ska gynna av att bolagen nu tittar över sina verksamheter och diskuterar möjligheten att flytta produktionen närmare hemmamarknader.
Det stämmer att svensk industri flyttar produktion närmare.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Vill ha kortare leveranskedjor. Och då Hansa, som då är kontraktstillverkare och samlar produktion i olika kluster där man kan tillverka både, låt oss säga, tunnplåt, kablage, kretskort och så vidare på samma plats och kan göra kompletta antingen produkter eller underleverantör, alltså halvfabrikat för industrin, att de har en framgång. De växer kraftigt och investerar också i nya produktionsanläggningar, en ny stor fabrik i Tartu i Estland, och man bygger ut i Tjeckien och Polen också.
Men du tror det kommer bli så att liksom kontraktstillverkare eller de stora aktörerna kommer liksom eventuellt lämna Kina? Vi har ju sett techjättar från USA redan skissat på planer att byta marknader.
Jag är inte säker på att de lämnar helt, men att trenden är väldigt tydlig. Att det pågår en, på förekommande anledning, som du nämnde, med dyra frakter och så vidare, och dessutom tiden när det inte gick att få fram containrar. Det är klart att det är mycket bekvämare om man har produktionen i Värmland eller i Estland.
Onekligen så. Tankar om det, Gustav?
Ja, men en fråga för de här kontraktstillverkarna som Note Oil har ju funnits på börsen jättelänge. De har ju alltid värderats väldigt lågt i PTAS-mässigt. Förr hade man alltid en känsla att de användes som ett sådant här dragspel av sina större kunder då, så att de fick ta smällarna när det blev lite avmattning i konjunkturen. Är det där på väg att ändra sig, eller hur ser du på det när du har investerat i Hansa?
Nej, det är helt annorlunda egentligen. Om man lägger ut produktionen av en produkt hos en kontraktstillverkare, så om man vill plocka hem den, ja, då, det kanske är ett projekt som tar 6 månader. Så att det är inte självklart. Ingen kund, vad jag vet, som har lagt ut produktion hos Hansa har tagit hem den efteråt.
Jag menar inte att de tar hem, men jag menar att de minskar volym kraftigt. När det blir lågkonjunktur, och då får de ta smällen liksom, för de står med de fasta kostnaderna för produktionslinjerna och sådana grejer.
Ja, det är ju därför de har flera olika kunder.
Okay. Ja.
För att försöka jämna ut.
Mm. Men det är Note, Hansa, har vi någon mer i den nischen som du tittar?
AQ tycker jag också hör dit till exempel. Det finns ett antal. Kitron i Norge.
Mm.
Men en större fråga när vi pratar om kontraktstillverkare, men att när deglobaliseringen eventuellt, att man lämnar billigare tillväxtmarknader. Det stora huvudbryt för marknaden i år och fortsatt kanske, det är ju liksom inflationen som inte var så transitory som vi trodde för ett år sedan. Den har visat sig vara kvar nu. I och för sig, Gustav, så sa vi för en liten stund sedan att det är mycket som pekar på att den kommer komma ner rätt så fort. Eventuellt med några tankar kring hur, om vi nu får en något annorlunda framtida värld, hur det där kommer påverka de stora frågorna. Nej. Jag tänker att det ska. Man flyttar den produktionen från Kina, från billigare tillverkningsländer i Asien, hamnar i Europa istället. Lite ökade kostnader.
Ökade kostnader. Alltså, de grejer jag gör i Kina som är hyggligt automatiserade, det är ingen skillnad på pris. Det som är jobbiga och dyrt i Europa, det är efterbearbetning. Alltså stoppa i påse, märka, sätta ihop sånt som man kanske inte riktigt har robotar till, för det är för stor investering. Så att det borde driva efterfrågan på svensk verkstadsindustri naturligtvis, om du har en reshoring, återindustrialisering av Europa. Bolag som säljer utrustning för det, ABB som vi kommer att prata om, och många andra bolag.
Jag tycker det finns ytterligare ett skäl för regionalisering, och det är miljöskäl. Det sparar väldigt mycket frakter om man producerar och gärna producerar komplett på en plats. Så att det är också ett skäl, och det börjar även de stora beställarna titta på när de lägger ut sin produktion.
Mm. Ja, det är en jättebra poäng. Om du läser till exempel Clas Ohlsons årsredovisning, så köper de extremt mycket i Asien. Och de syftar ju då på att få ner koldioxidavtrycket genom att minska transporterna. Och det är ju en viktig sak då, att se till att antingen kör man på effektivare båtar eller men dra ner just de här långa, långa transporterna, för transporterna är ju en stor utsläppare.
Du nämnde ABB där, ja. Gustav. Hansa är en av bolagets kunder, men ABB är en aktie som du, och ett bolag som du gillar, kanske en vd som du gillar framförallt.
Ja, en vd som jag gillar, och jag tycker även bolaget. Ja, men jag lyssnade på ett föredrag från vd då, Björn Rosengren, som började för 3 år sedan nu. Och jag tyckte han hade en fantastiskt intressant berättelse. Han kom ju då från Atlas Copco där han var i 10 år, som jag fattade på den delen som nu är Epiroc. Han var på Värsland, var på Sandvik, och i alla berättar han själv har han då satsat stenhårt på decentralisering. ABB, som vi alla vet, hade tills för några år sedan 10 år av ökenvandring. Kursen stod stilla, vd kommer, vd går. Det hände liksom ingenting med marginalerna och utvecklingen. Nu har han på några år lyckats höja marginalerna genom en kraftig decentralisering. Han har 21 divisioner som under 4 affärsområden. Varje division äger sin resultat- och balansräkning. Man har tagit bort sådana här matrisorganisationer. Det fanns länderchefer, produktchefer. Så det var för många som lades i besluten. Han är jättestark anhängare av decentralisering. Och man vill vara etta och tvåa på de marknader man jobbar på, vilket man också är. Fördelen med det är ju då att när du är etta så är du prisledare. Du har starka kassaflöden, så du kan också satsa på research and development, forskning och utveckling, för att behålla ditt marknadsledarskap. Mitt intryck av Björn Rosengrens presentation, va, det är att han är inte nöjd med den här marginalhöjningen som han redan har gjort. Han vill ta den vidare. Jag är inte förvånad om han siktar på att komma upp på marginaler som tangerar Atlas Copco, de bästa svenska industriföretagen. Det kanske tar 3-4 år om man skulle lyckas, men då tror jag aktien är väldigt intressant på de här nivåerna.
Det är ju ett spännande projekt här att decentralisera ett stort bygge som ABB. Gör några tankar på att han gör det i ABBs fall eller bara generellt metoden?
Nej, metoden den är vi eniga om. Så att vi har ju väldigt mycket, alla våra dotterbolag har ju väldigt hög grad av att de styr sig själva.
Mycket spännande. Om vi helt byter bransch nu, men något som vi har läst om i närtid, Gerald, det är ju en ny investering från ditt håll som skedde i dagarna. Vi rapporterade mycket om Indiskas fall, där du kom in.
Det stämmer, det där är ju lite udda sak. Jag känner ju tidigare ägare, Lage, Jonasson och Karin. Och var beredd, eller tittade på möjligheten att hjälpa till med rekonstruktion av bolaget. Men det var tyvärr inte möjligt, och jag var någorlunda påläst om det och tyckte det var synd att ett bolag som är 120 år gammalt och ett starkt varumärke skulle försvinna. Så att jag köpte verksamheten och jobbar på att få igång det i full skala igen. Det ser lovande ut.
Jag noterade att du sa i samband med detta att i motvind man har de bästa affärsmöjligheterna.
Ja, men det stämmer ju. Det säger Warren Buffett också.
Och då
när du tittade då på Indiska, är det bara att det är finansiering som har varit problemet, eller går rörelsen bra, eller vad är det du ser och tycker att du behöver ändra något, eller är det mer en effekt av att covid slog hårt mot handeln?
Covid drabbade dem väldigt hårt. Mm. Det var nog en stor anledning till att de fick akuta bekymmer. Mm. Hade inte det inträffat hade de nog klarat sig vidare själva.
Men du upplever att de är fortfarande relevanta på marknaden, så att sälja sina produkter uppenbarligen?
Det tror jag, och sen kan man ju givetvis förändra sortiment och utbud eftersom.
Mm. Nej, men det är jätteroligt att du har tagit ägarskapet i det, tycker jag.
Räddar 250 jobb i Sverige och ett antal i Indien.
Det är fint som något. Vi ska prata fler investeringar, vi ska prata mer aktiecase alldeles strax. Vi ska bara stämma av aktiemarknaden en gång till. Vi går ut till Anna, hur utvecklas det?
Ja, men det är ganska oförändrat än så länge. Jag fortsatt upp ungefär 0,5% på Stockholmsbörsen, som därmed bryter de senaste dagarnas nedgångssvit alltså. På toppen här i toppen på storbolagslistan så hittar vi Sinch som är upp 2,5%. Även SCT stärks lite över 1%, och det är efter ett köpråd av HSBC. I botten hittar vi istället Alfa Laval som backar ungefär 1%. Där har ju Danske Bank inlett bevakning med rekommendation behåll. Hittar även ABB där samt Autoliv alltså. System Air handlas nu upp närmare 2% på sin rapport där omsättningen steg till en rekordnivå och ökade 20%, vilket var över estimaten som sagt. Castellum handlas upp också 1,5% nu. Där har alltså Rutger Arnhult sålt aktier för 300 miljoner kronor i slutet av förra veckan som sagt. Och så har SKF, Munters och Inwido samtliga kapitalmarknadsdagar idag. Munters stärks lite över 1% och de har också skruvat upp tillväxtmålet ganska så ordentligt till 10%. Lumen Radio börjar handlas på First North idag och stiger från teckningskursen. Teckningskursen var ju 48 kronor per aktie och de handlas nu för 57 kronor och 50 öre per aktie. SCT som sagt har fått en höjd rekommendation. Atlas Copco fått en uppskruvad riktkurs och stärks också en del. Medan Oncopeptides handlas upp svagt efter raset igår. Och Probi, det nämnde ni ju faktiskt i studion. Men där ska alltså Anita Johansson nu gå in som interim vd och därmed ersätta Tom Rönnlund med omedelbar verkan. Och de handlas upp 5,5% på den nyheten. Och på samma tema så ser vi att CDON då handlas ner 4,5% och där ska vdn avgå efter ett år på posten. De har också lanserat ett sparprogram och ska spara mellan 60 till 65 miljoner kronor per år med anledning av det ansträngda läget. Utöver det så är det ju mestadels grönt här på börsskärmen, men vi ser också att Experian Pharma där handlas upp ganska så rejält, 7,5%. De har fått en höjd riktkurs av Pareto och det till 275 kronor. Och vi ser även att Gaming Corps handlas upp lite över 3% efter godkänt från den grekiska spelmyndigheten. Men överlag så är det en svag uppstuds nu, lite mildare än tidigare.
Men vi håller oss fortsatt över nollan. Tack så mycket för det där. Anna, här i studion har vi bland annat pratat om nyligen noterade bolag. Men det vi ska ta vid nu istället, tänkte jag, Gerald, för senare idag så kommer det trafiksiffror för flygbolaget SAS. Det är ju en väldigt stor investering, den största privata investeringen.
Har varit det.
Har varit, ja. För det har väl blivit en hel del utspädning.
Det har ju tyvärr blivit det med tanke på hur covid-drabbade SAS har varit.
Hur ser du på bolaget nu då, utmaningarna för SAS?
Att de går igenom en chapter 11-process. Så att man får ju nedskrivningar i kostnader på flygplansleasar och andra finansieringskostnader också. Så att jag skulle väl tro att det kommer ut som ett starkare bolag framöver och kanske med en ny ägarkonstellation också. Men jag tror väl tyvärr att det blir en ganska stor utspädning för nuvarande aktieägare.
Ny ägarkonstellation, vi har ju flera stater här.
Ja, mitt stalltips är väl att danskarna vill vara kvar som ägare och jag tror egentligen inte svenska staten är speciellt angelägen att vara det.
Finns det någon annan flygaktör som skulle kunna vara intresserad av att komma in i bolaget? Vi har ju allt. Man brukar nämna Lufthansa i sådana sammanhang som har tittat på.
Det tycker jag väl hade varit det bästa som kunde ha hänt SAS om Lufthansa hade köpt bolaget. Om man tittar på vilken fin utveckling de har fått till med Austrian och Swiss som ju då ingår i Lufthansas grupp.
Gustav, tankar om flygsektorn eller flygupplevelsen?
Ja, jag tycker alltid att det är jättetrevligt att flyga SAS. Men det är ju många som konkurrerar och det är en tuff bransch. Alltså. Jag avböjer att uttala mig om de problem som SAS har. De är välkända. Av Gerard också. Mm.
Ja. Det är de onekligen. Men jag tolkar på det, Gerard, som att du kanske inte tar ett större ägarandel i kommande
inte just nu.
Emissioner.
Inte just nu i alla fall.
Hörrni, vi går vidare till en annan sektor omskrivs idag i tidningen. De svenska bankerna skriver Agneta Jönsson Och det är ju fortsatt så, Gustav, att svenska bankerna förblir ganska så billiga.
Ja, de handlas ju på P12-10 och vad kan direktavkastningen vara? 6-7%. Nu är ju banken alltid billigare, så att säga. Det finns väl alltid en så att säga nedsidesrisk i det där fall det blir riktigt dåliga tider med stora kreditförluster. Men historiskt sett har de, ja, klart 90-talskrisen var ju tuff för några. Men de har ändå klarat sig hyggligt alltså. Så att, och jag tycker ni har en fin artikel idag i Dagens Industri om, som Agneta Jönsson har skrivit då, om bankerna. Men de verkar helt ute. I alla fall det pratet jag har hört på börsen, så är det, nej, det är iskallt.
Invändningen gör det väl att bankerna förblir billiga. För det här samtalet har vi haft tidigare i den här studion. Mm. Några banktankar?
Det kanske är en väldigt bra defensiv placering att äga fler bankaktier.
En annan, kanske inte så defensiv placering, men en ganska stabil placering är väl försvarsbolag i dessa tider, Gustav. Jag vet att ni har gått in i en ganska så ny nykomling, kommer här om året. Mildef växer väldigt fort. Mm. Får väldigt mycket order att se på mina skärmar.
Mm. Ja, det är roligt. Vi var ju länge med i Saab. Och som vi då till slut gav upp, och då steg de ju då som bekant 100 kronor typ 2 veckor senare. Men vi har ju haft Mildef sedan de kom till börsen mer eller mindre hela tiden. Det är ett bolag som är baserat i Helsingborg. Jag var där och hälsade på för någon vecka sedan. Jag tycker det ser väldigt intressant ut. De har ju två stora, de säljer alltså typ IT-utrustning, dataskärmar som klarar tuffa förhållanden i såna här i fordon ute i fält. Och uppkoppling och så. Den stora grejen, det är ju två drivkrafter. Dels fördubblas ju försvarsbudgeten här i Sverige i alla fall, och det är en stor marknad för dem. Och sen så är det den allmänna upprustningen som nu pågår då med av de här tråkigheterna som pågår i Ukraina. Plus att du har en digitalisering ute på förbandsnivå som har pågått en stund, och nu ska man liksom digitalisera även ända ner till soldaten. Så det här, de har välja drivkraften, fruktansvärd orderingång. De har fått stora ramavtal bland annat med ett icke namngivet NATO-land. Så jag tycker det ser väldigt, väldigt bra ut för Mildef. Jag siktar kanske på om några år en vinst per aktie på ungefär 5 kronor. Aktien har stigit en del. Den ligger strax norr om 80 nu, tror jag. Mm. Men någonstans uppåt 100 kronor tycker jag är en rimlig riktkurs på Mildef. Och jag tycker även företagsledaren verkar bra. VD:n ska nu bli ordförande, och så har vi en dam som är affärsområdeschef som också har varit, hon har varit 20 år på Saab som jag förstår det. Hon är reservofficer och gör ett väldigt bra intryck. Så jag tycker det här ser ut som en spännande, intressant placering i en nisch som har en automatisk medvind, kan man säga.
En 100 kronor i förlust på Saab låter ju okej att ta, med tanke på att Mildef har väl gått sådär 100%.
Ja, det var ju ingen förlust, det var en utebliven vinst. Ja, men det är bittert ändå efter 3 års väntan, kan jag säga.
Ja. Och man blir ju aldrig fattig av en vinst oavsett hur liten den är. Men hur gick tankarna där att lämna Saab då?
Ja, men det var jätteenkelt, därför att då har vi haft och följt den där aktien i evigheters evigheter, och marginalen har aldrig infunnit sig. Den marginalhöjning som har utlovats. Så helt plötsligt så har de problem med att de har för stora lager och inte kunnat leverera. Det blir en ny emission på 5 miljarder som är blixt från klar himmel. Den har ju överlevt, vi var med på den och så. Jag tycker att det är märkligt att de inte får upp marginalen. Och någon gång måste man välja någon aktie man tror är bättre. Ta den här Brasilien-affären. De sålde 40 plan. Man frågar företrädare vad tjänar på den här affären. Nej, det vet han inte riktigt, eller kan inte säga. Eller man vet inte om det är hemligt eller om de inte, hur garderar ni vinsterna på en affär som är 10 år lång, va? Nej, så vi gav upp den och köpte Mildef istället, och det har ju gått bättre. Nej, det har ju inte gått bättre då eftersom det där hände, men det har också gått bra, kan vi säga i alla fall.
Onekligen så. Hörrni, vi börjar närma oss slutet av programmet. Vi började ju att prata om julstämning. Vi nämnde ju kort liksom, utmaningarna som vi rapporterar om, att vi går mot en bistrare tider. Journalister fightas om att säga hur bistert det kan bli, men fortsatt är det ganska så god marknad för många bolag. Så pratar vi lite om konsumenten här, apropå på indiska. Ska vi avsluta med några tankar kring just detta? Vad tror ni om vintern vi går in i? Vad tror ni om den inbromsning vi faktiskt ser i datapunkter, om en detaljhandel som tar rätt snabb inbromsning just nu när vi går in i jul? Vad är känslan när ni blickar in mot 2023? Har ni några avslutande ord?
Jag tycker man måste skilja på Sverige och Europa med kraftiga energiprisproblem. Det är det som pressar folk, alltså rädslan för fortsatt hög energipris. Till skillnad från Amerika där det inte är så. Och Kina. Kina öppnar upp, ser bättre ut. Amerika har inte riktigt de problemen. Jag är inte så negativ inför nästa år, alltså globalt och för börserna faktiskt. Det är jag inte. Utan jag ser tvärtom att vi har motkrafter och all data som kommer in, även om arbetslösheten är en lagging indicator, så upprätthålls konsumtionen hyggligt i Amerika, som jag tror kommer motverka, och även lite bättre från Kina tror jag kommer hjälpa till. Men Sverige är ju ett specialcase, va? Så det får man väl, de flesta tror ju på en BNP minus 2 tycker jag, Swedbank kommer, SEBanken är väl också där någonstans. Men jag vet inte, börsen har ju tagit ut ganska mycket dåligt, den är i alla fall ner ordentligt i år. Även om de har hämtat sig från de värsta krisvärderingarna. Mm. Sen ska man tänka på att även om vinsterna nedrevideras, ett dåligt vinstår, va? Det är inte mycket värt i en aktiers eviga liv om man säger så. 24-25 blir kanske bättre igen. Så att jag tror inte man ska vara för negativ. Och sen tycker jag också det är fascinerande här att vi har lyckats spara då i Europa 25% av liquid natural gas konsumtionen i november jämfört med de föregående 5 åren. Det visar liksom på kapitalismens fina funktionssätt. Om ting blir jättedyrt, ja, då hittar man andra grejer att lösa problem med. Mm. Eller vad säger Gerald?
Nej, jag håller med. Det går alltid att spara energi. Mm.
Så att, nej, men jag är inte så negativ faktiskt. Det är för sig aldrig, för det tycker jag ingen idé, för det är inget roligt.
Det är mycket tråkigare att vara, exakt. Ja. Några avslutande ord från investeraren Gerald Engström efter det Gustav säger här om inte vara så pessimistisk.
Nej, men det är jag inte, men jag försöker väl hålla mig till klassiska branscher. Industri, bank.
Tryggt.
Ja.
Någonstans. Hörrni, det har varit jättetryggt att ha er här. Ni har fått hoppa in i studion. Tack så mycket Gustav von Sivers, Gerald Engström, för att ni kom till Börsmorgon. Vi ska avsluta med en julkula, det gör vi ju varje dag nu i december. Nu har turen kommit och ni kanske kan se det själva, för dagens gäst är faktiskt förklädd, men jag tror ni känner igen honom.
Året lider nu mot sitt slut. Förhoppningsvis har 2023 en bättre avkastning på lut. I fjol bjöd börsen på en hejdundrandes glöd. Men i år har tråden varit röd. Börsåret 22 har gjort mångas portföljer små. Köpen på toppen blev för många droppen. Värdet på flera bolag inom tech är numera putsväck. Oatly, Zoom och Beyond Meat har bjudit på börsnedgångar som inverterat är starkare än den starkaste sprit. Hög inflation och stigande ränta. Ja, det har gjort det svårt för många att vänta. Det är som mörkast innan det är dags för tiderna att ljusa. Men som vi vet, då har ju börsen också redan rusat. De flesta har nu en liknande önskelista. Ja, precis som Sally så önskar de sig ett tomterally. Hur det blir med den saken, det återstår att se. God jul önskar den finansiella hustomten. God jul på er.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.